Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Det är som det står skrivet hos profeten Jesaja. Han skriver: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Och på det här sättet som Johannes uppträdde i öknen. Han förkunnade där syndernas förlåtelse och omvändes genom dop. Och så var han nere vid floden Jordan och det kom massor av människor från Judeen och Jerusalem ut till Johannes när han stod där vid Jordan. Och de bekände sina synder och blev döpta i floden. Johannes, han var klädd i kamelor och hade en läderrem runt midjan. Han led av gräshopper och åt vild honung. Och han sa att efter mig så kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att böja mig ner och knyta hans sandaler. Jag döper med vatten, men han kommer döpa er med helig ande. Vid den här tiden när Johannes var där och döpte, så kom också Jesus från Nasaret till Galileen ut till honom. Och han blev döpt också han av Johannes i floden. Och när han stiger upp i vattnet och delar sig i himlen och det kommer en duva, den heliga ande i form av en duva, och sänker sig ner och man hör samtidigt en röst ifrån himlen som säger: du är min älskade son, du är min utvalde. Välkommen till vår nya podd Bibeln på östgötska med mig Thomas Svärf från kyrkor i Norrköping.
Och med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och vi kommer att återberätta Markusevangeliet och kommentera det. Och det är så Markusevangeliet börjar. Och det jag tänker på när jag läser detta och återberättar det är ju att det direkt bara sätter Markus in hela berättelsen i ett större sammanhang.
Mm.
Och knyter an till Jesaja, så att det finns direkt för den som förstår det här och var redan då påläst och insatt i traditionen, så var det ett större sammanhang. Det är inte bara så att det kommer en människa som nästan uppträder galet på sina sätt från öknen och folklyssnar, utan man kan förstå honom utifrån ett religiöst sammanhang.
Ja, verkligen. Och kopplar till gamla, alltså det som var Toran, alltså ja. Judarnas bibel, ja. Eller som är Toran.
Och det som rimligen de människorna som kom ut förstod och var pålästa, ja, det var ju deras tradition.
Ja.
Så att när de ser honom så kan man ta ställning till, är det här en person som ingår i traditionen? Och det är till och med så att när han har på sig det här kamelhår och läderrem, men det är ju så Elia uppträder också.
Ja, ja, det är ju en tradition av profeter
tradition
som man känner
av profeter.
Igen också.
Och så kliver han in där. Det är också, tänker jag när jag hör det här, är ju att det är befriande att, för mig befriande faktiskt, att det börjar rakt på. Det börjar med, det finns inget julevangelium hos
Nej,
Markus.
I de andra evangelierna så är det ju, börjar det ju med
Matteus och Lukas börjar med julen.
Det som många människor känner igen.
Ja.
Som vi läser på julen.
De här starka folkliga berättelserna.
Det hände sig vid den tiden.
Precis, och Johannes börjar ju istället med den stora kosmiska dramat,
ja, men precis.
Skapelsen och så vidare. Stora, stora. Men här är det rakt på. Vi hamnar vid floden direkt.
Ja, det är inte någon barndom.
Ingen barndom. Och plötsligt kom Jesus. Och det står ju där om man, från Nasaret i Galileen.
Men varför tycker du att det är befriande då?
För mig är det befriande därför att jag brottas själv hela tiden med julevangelierna. De är lite olika i sig, båda med julen. Och det är inget konstigt att man har olika vittnesbörd. Men man har de där händelserna, tycker jag, i Bibeln. Julevangeliet tar upp ett så viktigt tema, inkarnationen. Att
Gud blir människa.
Gud blir människa också i kropp och kött och faktiskt på jorden. Mm. Det temat är jätteviktigt för mig. Så att tematiskt är det en viktig del också av min tro.
Mm.
Att Gud väljer att bli människa. Men jag tycker att själva berättelserna, där blir det så, och som, framförallt som vi använder dem, det blir så legendart, sagoartat. Jag har ofta svårt att tränga mig förbi.
Men var det inte också det har jag någonstans läst, att sådana här liksom, berättelser om stora personers födelse var ganska så, på det sättet som julevangeliet. Det är inte bara Jesus som får en sån berättelse, utan det finns
det
även
finns det,
om andra stora personer i samma tid.
Absolut.
Så det var ju inget ovanlig liksom, början på en
stor människas liv. Nej, men det är ju en slags genre för att tala om en människa. Och det är klart att utifrån min tro så finns det ett sanningsanspråk också där. Maria har funnits. Josef har funnits, så att
ja,
säga.
Det är klart.
Där har hänt. Men med själva de berättelserna, så tycker jag att då händer de, och det är dramatik och det är änglar och det är herdar och det är flykt till Egypten och allt det där. Sen är ett nedslag när Jesus är 12 år. Att han är i templet och visar. Men det finns inget mer.
Nej, sen är Jesus vuxen.
Sen är det plötsligt. Och där tycker jag att Markus, för min läsning och förståelse och fördjupning, det befriande, vi hamnar rakt vid floden. Här börjar det. Här börjar glädjebudet.
Jag kan tycka om julevangeliet, att jag tycker att det är, alltså jag tycker om det. Så, alltså på julen, och jag tycker det är mysigt att läsa det, och det är viktigt med fokus med barnet i centrum, och så där som du säger, inkarnationen är ju en viktig del av kristen tro verkligen.
Ja.
Men jag håller med om att det är också väldigt starkt när det bara börjar, som i Markus, bara pang på i händelsen, alltså skippar massa liksom början, och så bara går man rakt på.
Rakt på sak, vi hamnar vid floden. Det är väldigt konkret också. Man får en känsla att Johannes beskrivs där väldigt tydligt. Man kan nästan se honom stå där. Liksom, jag får en bild av en förfärlig människa som till delar är skrämmande på något sätt. Stark förkunnelse, starka kropp, ner i vattnet, ner och döpa. Och så plötsligt kommer bara Jesus. Där kommer Jesus från Nazaret till Galileen. Man måste alltså, för att förstå där, redan var insatt i saker. Man måste på något sätt redan, ska man börja läsa det här, måste man ha bakgrundskunskap.
Ja, men också att det är så fascinerande att Markus evangeliet är så kortfattat.
Ja.
Det är ju snyggt på det sättet.
Det är oerhört
stilistiskt vackert. Det passar ju också vår tid när vi vill komprimera text och tycker att det är, blir liksom stilrent när det är lite.
Ja.
Alltså jag tänker på typ romantiken och så, när det var ideal att brodera ut och
just
så,
det.
Då är ju kanske inte Markus evangeliet det man tycker är vackert.
Nej.
Men för vår tid kanske Markus evangeliet är väldigt
som en hårdkokt deckare som kommer in ett kort, snärtigt.
Jens Lapidus liksom.
Precis, nu, det man kan säga är ju, nu kan vi föregå lite, men det är ju ett känt evangelium. Det blir
cliffhanger.
Det blir mer utbrudet mot slutet. Det börjar väldigt kärnfullt. Men mot slutet blir berättelserna liksom längre och längre. Och det är intressant att tänka, hur gjorde Markus det här? Han liksom börjar väldigt kortfattat, och sen kommer vi se sen när vi fortsätter och jobba oss igenom evangeliet att det blir längre och längre.
Ja, det är intressant. Det kanske är någon tanke med det.
Ja,
också.
Eller om det var en del av en skapelseprocess när han sitter där och i sin tro uppfyller den helige ande skriver det här.
Ja, eller en genre, det vet.
Eller en genre.
Det finns säkert skrivet om det.
Vi får snurra lite kring det, men det börjar kärnfullt och kort och så. Sen tänker jag nu här när vi närmar oss Johannes, där han står där och döper i floden. Skulle en sån här människa idag ha något som helst utrymme? Jag ser honom ganska skäggig, hårig. Alltså jag får en bild av, som jag sagt, en ganska agerande människa som kommit ganska tungt. Skulle det funka idag?
Men får inte en del sådana människor utrymme, tänker jag? Sådana som är obekväma. Alltså, det finns ju dels liksom det här softade mainstream liksom budskapet, men sen kommer det ju ibland in folk som är tvärt emot, och då får de utrymme.
Ja, men man måste ändå passa in väldigt mycket i mallen, för ofta upplever vi, det vi tar del av vad människor säger är ju ofta medialt på olika sätt. Vi är ofta genom skärmar eller ljud eller som poddar som nu. Alltså, jag har en bild av att det är ganska tajt hur man får bara uppträda för att inte bli betraktad bara som en galning och ingen lyssnar. För de som blir för utåtagerande kan man ju uppleva, det blir slags nyhetsvärde eller någon slags vad ska jag säga,
freak show,
ett underhållsvärde i det, så man inte lyssnar på att det verkligen finns någonting att säga.
Men det måste ju funnits sådana då också, som var mer galna, som inte folk lyssnade på. Han måste ju ändå i den tiden hittat en ton som
någonting var, måste ju, och det kanske hade att göra med att han knöt an till en tradition, där han knyter an till en profettradition som gör att han knyter an till någonting. För jag tänker ju också att, och det tycker jag man sen kan se när vi fortsätter att titta evangeliet, att Det kommer ju hela tiden vara människor som inte lyssnar på Jesus.
Ja, visst.
Det kommer vara människor som inte tar till sig budskapet som faktiskt... Så det kan ju inte vara så att vare sig Johannes eller Jesus var så uppenbart trovärdiga för alla.
Nej, och tvärtom. Det kan ju fanns ju säkert profeter som inte kom med i Bibeln. Och som ja. Inte liksom har blivit ihågkomna.
Sant.
Och det vet vi ju inte.
Nej.
De kanske hade något jättesant att säga som inte är med.
Massa människor varit ratade fast ja. De också sa.
Ja, samma sak eller ännu viktigare saker. Det vet vi ju inte. Mm. Det är ju det här som finns.
Ja, men alltså uppenbart är det ju många där som dras till det budskapet om omvändelse. Det här omvändelse, dopet, syndernas förlåtelse. Det är alltså uppenbart att det kommer människor som... Det betyder någonting för. Det är tydligt. Och till slut kommer Jesus själv där. Jag tänker att det här tycker jag är ett svårt begrepp att förstå utifrån sig själv. Omvändelsebegreppet.
Ja, men precis.
Omvändelse.
Det står, alltså ordet omvändelse finns ju med här i texten. Förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse.
Mm.
Det är ju där man säger Johannesdopet är ett omvändelsedop. Det är inte det liksom, kristna dopet.
Nej. Men också i kristen tradition har vi ju med tanken om omvändelse. Mm. Det är en stark traditionslinje och det kan man väl i sitt eget liv. Det är inte så svårt tycker jag att leta i sig själv där jag skulle behöva få en omvändelse. Nej. Där jag skulle behöva få syndernas förlåtelse. Att jag behöver nog inte egentligen fördjupa mig så mycket i egen själavård för att hitta vad det skulle kunna vara. Det är nog ganska viktigt.
Men Luther pratar väl om daglig omvändelse. Ja. Varje dag ska jag omvända mig.
Varje dag ska jag omvända mig. För att,
inte för att Gud ska älska mig utan för att ja, det är så man lever som kristen.
Ja, och jag och min omgivning behöver det. Precis. Jag behöver att andra gör det, jag behöver att jag själv gör det och andra behöver att jag gör det. Förstås. Men jag tycker att det är ett besvärligt begrepp för att när jag tänker på omvändelse eller på något sätt funderar själv på det utifrån mig själv, då hamnar jag lätt i att det blir liksom för mycket.
Så du tänker att du ska ändra hela ditt liv? Jag borde göra en radikal omvändelse, och så blir det inget av det.
Nej, ungefär som när man tycker att man väger lite för mycket. Men nu ska jag hitta någon diet och gå ner i vikt. Och så plötsligt blir det för mycket. Man håller på två dagar och äter inte alls. Och sen den tredje dagen, då äter man massor för att alltså på något sätt så. För att jag inser ju att mitt sätt att leva bidrar ju till en hel del av världens elände.
Mm.
Och då menar jag kanske inte att jag är elak mot människor, men bara vår livsstil om vi tittar på exempel miljömässigt.
Ja, men absolut. Och allting vi gör är ju till slut, om man drar det till sin spets, så är det ju på andras bekostnad någonstans.
Ja, på något sätt. Det är klart, man är i sig själv en påfrestning på världen.
Ja, ja.
För man finns och man andas, man producerar avfall och så vidare. Och så det handlar kanske inte så mycket om att vi är elaka mot varandra, för vi är ju en hyggligt
år. Det är vi ju också.
Det är vi också, men det kanske inte det i en omvälse som just nu är det absolut största problemet.
Ja,
eller
det blir ju elakt när vi...
Sant. Men och så blir det ju lätt det där moralistiska av det, att man har idéer om vad den där omvälsen är, gärna mot andra och sådär. Så
hur andra ska leva, hur andra ska omvända sig
är väldigt lätt att komma in på. Och själv ser man hela tiden hinder, för man har också förpliktelser. Jag har ju förpliktelser mot mina barn och mina bonusbarn och mina anhöriga och så... mina nära relationer. Och skulle jag göra radikala omvändelser och börja leva på väldigt annorlunda sätt, skulle de också vara tvungna att göra det.
Ja, och då till slut så hamnar man ju i att det inte går då till slut. För att
det blir den där bantningen.
Ja.
Två dagar, ingenting och sen shop.
Men hur gör man en liksom rimlig omvändelse då? En medelomvändelse? Liksom, det låter ju som en motsägelse.
Jag tänker ju att man snarare får se omvändelsen som en möjlighet. Mm. Alltså en möjlighet att starta om. En daglig omvändelse, Luther säger en daglig omvändelse. Så att det där tänker jag mer än så här stora engångshändelser. Att vi lever i en omvändelseuppfattning där dagliga omvändelser, inte radikala revolutioner i livet. Det kan hända att man kan hamna i sånt läge där man behöver göra det. Men jag tänker att se det som en stor möjlighet att jag får förlåtelse. Jag får kunna starta om. Jag behöver inte alltid vara belastad av det jag gjort. Det finns lägen där jag kan få säga att ja, men nu tar jag ett steg till.
Jag tänker också att omvänd, det här är ju också sånt som man har sagt många gånger, men omvänder sig till någonting.
Just det.
Och inte från Nej. Någonting.
Det är också jätteviktigt att ha den aspekten.
Till, ja. Om man ska uttrycka sig liksom fromt, till Kristus.
Ja.
Inte från
Nej.
Synden, liksom, Nej. Om man ska ha sådana ord. Så.
Och då tänker jag mig att då får det ligga något liksom, en positiv längtan i det. Jag tänker ändå att en sann omvändelse är en omvändelse till någonting som är gott för en. Jag tänker inte att det bara är en omvändelse in i någon slags askes som bara är plågsam hela tiden. Nej. Det måste handla om...
Det är ju inte... Varför ska man göra det?
Nej, det handlar egentligen inte om att göra våld på sig. Det handlar snarare om att hitta sitt rätta jag.
Ja.
Inte göra våld på det, utan snarare vem är jag och vad handlar det om?
Ja, och sen också tänker jag just när man tänker livsstil och omvändelse så, då kanske det inte är individer som behöver omvändas, utan då är det ju i så fall hela samhället som ibland behöver omvändas också. Och då är det ju liksom större frågor än om jag äter vissa saker
Absolut.
Eller inte.
Absolut, så är det. Men man kan väl säga att det Johannes gör vid floden, att han startar upp någonting. Sen kommer Jesus, väldigt kortfattat, där han kommer, det kommer ner en duva för att markera, det här är en väldigt särskild händelse, det hörs en röst ur min utvalde. Och det är ju sen evangeliet börjar. Så här kan vi se att Johannes verkligen öppnar upp för detta.
Mm.
Sätter in det i traditionen, sätter in det i sitt sammanhang. Sen kommer Jesus helt enkelt in. Och sen har vi att höra på vad han och säga och vad han gör.
Mm.
Och det är det vi sen får följa evangeliet.
Mm. Det är inlednings liksom, scenen.
På Man kan se att det är en mycket stark öppning.
Mm. Precis. En cliffhanger i sig.
Mm. Tack för att du har lyssnat. Om du har tankar eller synpunkter eller vill säga någonting till oss, får du gärna mejla oss på bibelnkpg@svenskakyrkan.se. Hoppas vi hörs igen.